God morgon och välkommen till Retorikiska podden, Rättpodd, med mig, Kristoffer Talltorp, som gästspelare här under veckan, i alla fall fram till torsdag.
Ja, idag så kommer vi att prata med Per Nilsson, Moderaternas analys- och kommunikationschef. Men innan dess så ska vi göra vår analys av gårdagens tal, och statsminister Nguyen hade vi igår.
Ja.
Vad kände du? Vad tänkte du?
Ja, det går ju inte att misslyckas med de lagpreferenserna som han har.
Ja.
Men jag tycker det var roligt. Det var roligt att det var otroligt mycket folk. Han har ju faktiskt, även om han hade 5 eller 6 000 som det snackas om, så hade han ju ändå fler än alla partiledare hittills i alla fall.
Ja.
Inklusive Stefan Löfven ju, som ju leder Sveriges största parti. Så att, han är nog rätt nöjd.
Ja, alltså nu valde ju han också en annan plats än Almedalsscenen, och det får man ju göra om man vill. Men det är klart att det är lite enklare när man har en jättestor lastbilstrailer som också lyfter den högt över massorna så att fler kan se. Då är det lättare också att nå ut, tänker jag, när man ser personen.
På ett sätt, men å andra sidan så här i Almedalen så är ju de uppe och på en höjd också och ses, och man ser dem ganska bra. Så att, å andra sidan så är ju platsen en bit iväg från hela centrum och allting. Så att, och det ligger ju till... skulle ju ligga honom i fatet i så fall.
Där var det bra marknadsföring.
Ja. Framförallt var det kreativt grepp att välja tidpunkt och plats när folk gärna känner att de skulle vilja göra någonting annat.
Ja.
Det är till exempel gå på Ösnöjen gratis på Gutavallen.
Ja. Ska jag vara transparent med här nu, där har jag då jobbat med och skrivit tal för. Jag är ju störtförtjust i karn. Det kommer att framskina här, så jag tänkte att jag behöver vara öppen med det. Jag kände att det var en fantastisk stämning där uppe på vallen, och att han framförde hela sitt tal med en otrolig passion och driv. Jag tyckte också om att han var lite meta sådär, att han tejpar ju upp stolpar till sina tal eller shower på golvet. Det gör alla artister som jag har jobbat med.
Ja. Aha, okay.
Det gör Peter Jöback, det gör vem var det mer som jag verkligen såg göra det också. Nej, jag ska inte nämna fler namn. Men sen när han står och tittar ner, när han kommer av sig för att den här drönaren börjar flyga upp i luften, så tyckte jag att det var väldigt kreativt av honom att involvera den i hans show. Mm. Först att vi liksom säger nej, och sen så var det ge fingret till rasismen. Så jag hann inte futta folkskaran, men det var fantastiskt bra. Nej, men för så är det ju också när man står och talar, inte gör det någonting om man kommer av sig inte. Adressera det och sen gå på igen. Och är man en sån dignitet som Nguyen och ändå vågar säga nu kommer jag av mig där, då tycker vi bara om honom ännu mer.
Mm. Ja, han började ju, han har ju liksom med sig publiken innan han ens säger en stavelse.
Mm.
Liksom, och det har ju, och det, den vinden i ryggen är tacksam när man ska hålla ett tal, men där man inte behöver bevisa sig innan man ens öppnar munnen. Men sen så bevisar han sig ännu mer då när han väl gör det. Så att, det var kreativt och grepp, och det var också den här som blandningen mellan humor och allvar som funkar så effektivt för i alla fall för ståuppkomiker.
Mm.
Men vad är det som gör att de får med sig publiken då? De har ju världens mest otacksamma uppgift egentligen i vardags. Det här är ju en onormal arbetsmiljö för dem. En normal arbetsmiljö är ju liksom på ett krog till exempel, och det är tajt och det låter och folk är lite småpackade, och det måste vara väldigt svårt att få med sig publiken egentligen. Men de lyckas otroligt mycket bättre än vad de som har riksdagen som träningsanläggning och kan stå och prata och tala, och de har pratat i all evighet, men här lyckas de. Vad är det komponenterna i en ståuppares sätt att tala som funkar?
Alltså de saker som jag tänker på rent spontant är det här att han faktiskt spelar och vågar ta, i det här fallet då, scenen i besittning, som jag inte alls uppfattar att politiker vågar göra. Alltså våga äga platsen, våga äga det fysiska utrymmet. Och sen så, om vi tittar på kropp och röst först, så låter han ju kroppen agera ut sina ord. Ta bara det här igår när han fick ryggskott av en nysning.
Mm.
Alltså han, han använde ju hela sin kropp för att visa hur tjock som en säl han var och hur han låg där och hoppar till lite grann när han pratar om hur den här läkaren stoppar upp tummen där bak. Så att vi ser och känner det nästan fysiskt i vår kropp, för vi är ju väldigt duktiga som människor på att spegla andras kroppsspråk. Så. Och sen så trycker han ju upp sina ögonbryn när han pratar och så sen rullar han på huvudet lite grann. Bara parodin på vår konung. Hur han liksom spattar med hela kroppen och alla lemmar verkar som helt lelösa och hans huvud rullar som en sån här docka man sätter på fönsterbrädan i en bil. Det förstärker ju, alltså form bär budskap, se till att det bär ditt, och det är det han gör så bra.
Men, och därför är ju det här en normal miljö där man kan se honom.
Ja.
Jag står ju väldigt långt bak. Vi kom lite för sent. Vi funderade ett litet tag på att vi skulle planka in på en gratis konsert, men gratis evenemang. Men sen kom vi på att det inte var så ballt. Och då missade man mycket av den här mimiken.
Ja. Men det är där rösten som han har som är så
funkar,
bra.
Det funkar ändå, men jag tror att det var ännu mycket bättre längre fram.
Ja, det var det.
Och om du är i en normal miljö för den här showerna så har det ju varit i ett konserthus eller i en tajtare lokal än en fotbollsarena.
Ja, så jobbar vi.
Ja.
Och i och med att han också upprepar de där så jobbar vi. Och sen så förändrar han den. Så jobbar inte vi. Det gör att den här repetitionen av någonting som först är oväntat, som blir förväntat, som sen blir oväntat igen. Det är väldigt effektivt för att få oss att skratta. Sådär. Men överlag, det finns ju massor med saker man kan göra för att få folk att skratta. Ta bara de här liknelserna som komiker ofta använder sig av. Där de säger, ja men det är ju precis som. Och sen så gör de någonting som absolut inte hänger ihop. Nu kan jag inte ta något exempel här. Jag får fuska. Jo, en av mina favoritkomiker är David Batra. Det här är en ganska gammal show, men han sa så här: nej, men jag tycker att det är fruktansvärt att man liknar den här glaset i kycklingen med förintelsen. Det har ju ingenting med varandra att göra. Och då blir den där oväntade grejen. Nu var inte jag så rolig för att jag var inte så förberedd, så att jag hade inte punktuationen och så här svungit i det hela. Men grejen är att det blir väldigt roligt när man tar liknelser som inte alls. Det är ungefär som, ja men min älskling, du är som en bebis. Så förväntar vi oss någonting helt annat. Mm. Och så kommer det och så wow. Så. Andra saker som man kan göra, det är det här refraxio. Väldigt spännande tycker jag. Det betyder alltså att man använder ett ord i olika former, olika betydelser. Och Hägglund är ju expert på detta, så han är ju den som är grymmast retoriskt tycker jag av partiledarna. Synd bara att det inte kommer fram. Han är otroligt
kvick. På så vis påminner han om en ståuppkomiker.
Ja, han gör ju faktiskt det.
Ståuppkomikernas riktigt starka sidor egentligen.
Ja, och refraxio är en sån här stilfigur som just Hägglund gillar och har gjort väldigt länge. Han 2010 pratade ju till exempel om den här jämställda dasstunnan. Ja, men jag tror på fullast allvar att väljarna skiter i den. Och det blir ju roligt. Ja. Det är så här olika saker. Absolut. Man kan göra. Sen detaljer. Att gå in på så här otroligt extrem detaljnivå med saker och ting. Det blir också roligt för det blir absurt. Och jag tror att det var Wetterstrand som vid, undrar om inte det också var 2010, när hon pratade om Försäkringskassan och att vabba med barn. Mm. Och så skulle hon berätta varför det här är absurt. Och då går hon in på varenda detalj i hur man ska få hem den här
fortare och fortare,
få hem den här blanketten och man skulle fylla i den och den skulle skrivas under av en förskolepersonal, bladdi. Och då blev det roligt för det blev så absurt för att hon bara öste på med detaljer och ökade hastigheten. Det är det vi kan göra när vi har kropp och röst med som vi inte kan göra när vi skriver, utan då får man helt enkelt skriva på andra sätt för att driva läsaren framåt. Men tillbaka till Ös.
Jo, jag tror att han den stora kraften i en ståuppkomikers, varför de lyckas egentligen, det är ju att de identifikation, som sagt, även om man inte har varit med om situationen själv att hamna med nysa, få ryggskott och hamna naken på Möllers sjukhus, så är det ju liksom ändå, man kan sätta sig in i situationen. Det är en sorts identifikation det också. Eller när han skojar om sin pappa till exempel.
Mm.
När han vaknar på morgonen.
Ja.
Och så, det blir liksom extremt befriande och roligt för att man kan, man ser det så tydligt framför sig. Även om det kan, säkert är en absurd bild eller och något twistad bild av hans
pappa. Ja, men det är det oväntade
så, men
det, igen.
Men så är det ändå så. Och såklart då, skämta med fördomen om vad man tror att han, hur man tror att hans nöjes pappa är som person. Men det är identifikationen, men det är också det här att bjuda på sig själv, att riskera. Bara att stå upp scen och försöka vara skojig och locka skratt, det är bland det läskigaste som finns. Hålla ett föredrag med en PowerPoint-prestation, det kan ju vilken treåring som helst göra. Men det, att få folk att skratta är en större, mycket större utmaning. Och då måste du också våga mycket mer.
Mm.
Politiker, de har mycket, deras skyddsnät är mycket, mycket lättare. Man kan prata om ansvar och hur allvarligt saker är och sådär. Och så kommer man undan lite grann. Du behöver liksom inte berätta en rolig historia som de som lyssnar kan identifiera sig med. Och så.
Nej, men däremot så berättar ju politiker andra slags historier som vi kan identifiera oss med.
Ja, precis. Som Göran Hägglund gjorde om den cancersjuka Marianne till exempel.
Men, ja.
Men, och det är klart. Alltså, men det är ju inte så att ståuppkomiker bara är roliga hela tiden. De leker ju med att de både är roliga och allvarliga. De som lyckas verkligen seriöst bäst. Mm. Soran Ismail, en annan, hans show är också, har ju samma komponenter i det. Och det är därför det lyckas bra. Men politiker, de hamnar ofta i fällan att bara vara allvarliga.
Mm.
Och inte, och berätta berättelser, det är liksom, nej. Jag ska då pratar man hellre om någon statlig utredning som har kommit och lite siffror och terawattimmar och sånt.
Mm. Det här med att berätta berättelser, det jag tycker Özz gör så himla bra, det är att han varierar sin röst så oerhört mycket under sitt tal. När till exempel när han pratar om sin bror som är fysiskt väldigt lik och i övrigt inte alls, och beskriver hans liv och så gör han faktiskt det ganska rytmiskt på ett visst mönster. Och sen när han vänder och pratar om den andra biten, den andra stand-up-komikern, hans kollega som fysiskt inte alls ser ut som honom, som inte ens är nära honom i ålder och så vidare, så beskriver han honom på samma sätt enligt samma mönster. Och det blir också sådär, det blir roligt därför att vi ser kontrasten lättare när vi använder de här mönstren.
Ja,
och så går han ner i rösten såhär, och så går det långsamt och så blir mamma så här. Och det, leken däremellan blir också rolig.
Men för det som, alltså berättelsen om när han åker in på Möllans sjukhus till exempel, den är ju rolig. Men den har ingen så här rolig punchline hela tiden. Eller den bara, som man bara väntar på att det ska komma. Utan den är rolig hela tiden. För att han beskriver en händelse som man kan se den framför sig.
Mm.
Där man själv får skapa sig den bilden. Där du själv gör det när du lyssnar på den. Det som politiker gör nästan alltid. Det är ju att de tolkar alltid åt lyssnaren. De kan börja beskriva en berättelse. Men sen så kommer de ändå fram till att det, ja, det är därför vi är så modiga och nytänkande i vårt parti.
Ja,
men det ska du väl liksom, att beskriva och skriva folk på näsan är liksom, det skulle du aldrig klara som en ståuppkomiker. Då skulle de ju bua och kasta ägg på dig så du får gå av scen. Men eller folk skulle bara börja titta på sina mobiler eller gå och köpa en öl till eller så. Det och fundera på vädret. Det skulle, men en politiker kommer undan lite grann med det. Men
ja,
det är också därför, det är också därför vi inte kommer ihåg så mycket tal.
Ja, men när vi pratade, eftersnackade med Ingerö,
ja,
så säger han det, att det är så otroligt viktigt att man inte säger vad man är, utan att man säger vad man gör så att andra människor förstår vem man är. Och det håller jag verkligen med om.
Mm.
Det jag tror gör att hela den där Mölndal sjukhushistorien blir så oerhört rolig, det är att han biosnackar. Och det är någonting som jag tycker politikerna kan ta över eller ta in i deras format också. Det vill säga, man har den här huvudhistorien som man berättar, och han säger, jag var fet, jag var säl, jag fick ryggskott för jag nö, nu skulle jag till sjukhuset och läkaren skulle göra undersökningar för att se vad som var fel på mig. Men under tiden så hinner han prata om de här otroligt snygga sjuksköterskorna. Ni vet, det brukar vara en som är snygg och en som är ful. Båda två var jättesnygga!
Mm.
Och så gör han hela den här mimiken med hur han, ja men verkligen dong, 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 går igång på dem. Och så sen ska den här läkaren dra av han brallorna. Men han han berättar historien och sen vänder han sig till oss publiken och så säger han så här: men ni fattar ju, alltså, de var ju skitsnygga båda två, och där ligger jag liksom, och så stoppar han ja. Och sen så fortsätter han berätta berättelsen, och så går han över i biosnack berättelse. Och det tycker jag skulle vara så himla kul om våra politiker kunde göra lite mer. Göran Hägglund gjorde det i sitt tal när han drog den här trädgårdsliknelsen och så sa han, jag vet, den är skitdålig.
Ja, men jag behöver en hjälp göteborgare.
Nej, men det var ju en del av berättelsen.
Jo, men det var också så här, men det var,
men det är lite biosnack.
Lite biosnack. Ja. Det de också, det som jag tycker att man kan lära sig av en ståuppkomiker också är ju att berätta detaljer, men släppa loss liksom. Mm. Låta det vara, prata lite med publiken om det. Det är det han gör där. Han pratar, vet ni vad? Alltså, den typen av så här, bara enkla små inkluderande detaljer i sitt språk skulle ju anpassa till den politiska miljön, skulle det vara mycket intressantare.
Ja, alltså mer talspråk.
Ja, exakt.
För det är också ett problem som vi ser många skrivspråk. Politiker. Ja, jag var på flera seminarium igår, och det var så tydligt att den ena personen stod och läste innantill från ett manus. Mm. Och den andra personen hade verkligen förberett sig så att hen kunde prata helt fritt om sitt ämne. Jag kommer ihåg vad den som talade fritt pratade om. Jag har vaga förnimmelser av den andra, för det blir för stelt på något sätt.
Ja, och så uppfattas ju också Snöjens tal, att det blir så där att det blir, han har tränat in det här. Ja. För det tycker jag är en lärdom man kan dra så tydligt av en show som man åker runt med. Lägger de ju så otroligt mycket mer tid på att skriva manus, såklart. En politiker måste ju tala mycket oftare än eller förväntas prata om olika saker.
Eller om samma sak på olika sätt åtminstone.
Ja, precis. Men jag skulle ju önska att politiker hade lite mer av en repertoar eller en tränad där de tog sig tid. För de skulle vinna så mycket mer på det. Om de hade tränat in inte liksom 5 i 12 träna in vad de ska säga och hur de ska skriva, och jag ändrar lite där. Och så, till slut så blir det som en debattartikel istället för ett tal. Så de läser högt från en debatt, det är en debatt. Och det är liksom inte det som är, det är inte det som är uppdraget då. Och om de tog sig tid att träna, om de tog sig tid att förbereda sig alltså på samma sätt som man gör om man är skådespelare eller ståuppkomiker eller vad du vill, då skulle du få sån otroligt mycket mer respons, bättre respons. Vi hade ju ett sånt exempel här i Almedalen. Den som har fått mest applåder någonsin när jag har varit här är ju inte ens en politiker. Det var ju Henrik Schyffert när han talade innan Mona. Och han stod och drog och han pratade och det blev ju bara, men ingen tyckte det var långrandigt. Han pratade om när han skulle välja elabonnemang och folk bara jublade, och journalister här stod och jublade när han sa att han ville välja något elabonnemang, vilket ju säger en politisk fråga egentligen, men det var ju erfarna politiska journalister som bara jublade och applåderade för att det var så roligt och inkluderande och förberett.
Ja, men jag tänker också att betänk att de som står i parken tillhör båda läger.
Ja.
Och när det är den egna som talar, då kan man tjoa och skimma och applådera om man är öppen med vad man har för politisk åskådning. För det var ju också väldigt roligt hos Nujen. Så här. Mm. Hej, det är privat!
Ja.
Så, när det är en komiker som det är okej att skratta åt, okej att applådera åt, oavsett vad han har för politisk bakgrund, så han är ju inte politikern som representerar det partiet. Jag menar, när till och med journalisterna står och skrattar och applåderar, så de som verkligen vill förhålla sig neutralt. Så det är klart att han får flest applåder, det är jag inte helt förvånad över. Och jag håller med dig att det är mycket också för att han är så förberedd och att han är rolig.
Mm.
Någonting som jag tänker på som politikerna kan lära sig av statsminister Nguyen, det är ju det här att han är så oerhört tydlig med ett enda budskap.
Mm.
Och ja, det är befriande att höra att han hela tiden nöter samma grej. Och han gör det på liksom, budskapet är ju, det är vi som bestämmer i höst.
Mm.
Det är ingen annan, utan det är vi, varenda individ, varenda person, vi lägger vår röst, vi bestämmer. Och han använder den här ramen, vad är svenskt? Och i den så tar han upp olika historier där vi får skratta och vi får följa med. Men han vinklar ju de här historierna också olika. Så vi får olika infallsvinklar och olika insikter.
Men vi landar i samma sak.
Hela tiden. Hela tiden. Och sen så har han de här inclusio, alltså när han har pratat om ett stycke så säger han med mig som statsminister så lovar jag att, eller så får ni. Så. Och det är också så här, ja, tack. Jag behöver inte tänka, reflektera, analysera, vara oerhört aktiv när jag lyssnar på statsministern igen. Utan jag behöver bara stå där och vänta. För han kommer säga till mig väldigt tydligt vad det är han vill att jag ska göra och vad det är jag får om jag gör det. Och det önskar jag att politikerna kunde ta efter.
Absolut. Ja, men jag tror att de... den här att ha en tråd och en linje i sitt tal eller någonting som man återkommer till också. Det kan vara en fras, det kan vara en mening, det kan vara ett helt resonemang eller en princip eller så, någonting som är starkt, någonting som är välformulerat. Som du, kan du sen liksom applicera på nästan alla områden om det är rätt, om du har valt rätt. Och då håller du en tråd i ett tal. Eller du uppfattar så ännu mer av de som lyssnar.
Ja, det är för det vi sätter det, ihop, associeras ihop, ja. Och vi tror att det håller ihop.
Ja, och så kan du krydda det med som att säga, det här om att så här jobbar vi, så jobbar vi. Alltså, och det kan, det funkar för att det också, då känner du att du inte tappar fart i talet.
Tror vi att nu avslutningsvis att någon partiledare som kommer framöver kommer att hänspela till Özgüven, så jobbar vi?
Nej, det tror jag inte. Tyvärr.
Man kan alltid önska.
Det kan jag hoppas, men jag tror inte det, för att det blir de 6000 där, det är de som ska, politikerna här, deras främsta målgrupp är de som inte är här.
Mm.
De ska ju ändå prata ut i, de ska ju nå fram till dem i media och framförallt i rörlig media. Och då blir det lite för internt att prata och hänvisa till det.
Mm. Ja, tack. Vi övergår nu helt enkelt till att prata med Per Nilsson, analys- och kommunikationschef för Moderaterna.
Hej, tack. Kul att vara här.
Ja, vad roligt. Du, jag tänkte så här, du som har jobbat väldigt mycket med opinionsundersökningar och opinion sådär. Hur ser du på veckan som har varit hittills?
Jag tycker det har varit en ganska rolig och för oss Moderaterna en bra vecka också. Det kändes som att det är ju alltid så här att varje parti har en chans att sätta lite grann agendan. Och sen då kan man ju fråga sig direkt efter det, så går vi ju lite in i semestertider. Men då brukar det ligga och puttra lite grann och påverka hur sen valrörelsen går igång. Och då börjar vi ju veckan här med Socialdemokraterna. Och från vårt perspektiv kändes det inte som att de riktigt fick det fäste de ville med sitt utspel och sådär. Och vi fick in en hel del kritik mot dem och så. Och då är det ju, om man ser det som en fotbollsmatch, de hade chans att göra mål men det blev inget mål i deras anfall, och då kan vi anfalla nu resten av halva veckan. Så i värsta fall så blir det 0-0 men i bästa fall så blir det 1-0 till oss, så att säga. Så att jag ser med tillförsikt fram emot de här dagarna som kommer.
Hur är det? Det känns lite, hittills har det varit ganska ljummet här i Almedalen. Ljummen, det har inte varit sån riktig valtemperatur, i alla fall min känsla. Delar du den bilden, eller är det bara för att veckan har blivit så lång numera?
Jag tror att det är säkert en massa samverkande faktorer. Vädret har också varit lite så här. Men i grunden tror jag det beror på, och det är en väldigt intressant fråga, för man säger så här, vad är det viktigaste i samhällsdebatten just nu? Och då tror jag att man frågar en grupp människor får man väldigt olika svar, och många skulle inte ens kunna säga vad det är. Vi är ganska nära ett val, men det känns inte som att konflikten har formaliserats mellan de politiska alternativen riktigt. Och det gör att det finns ju inte en stor fråga i Almedalen nu som har liksom dominerat agendan och där det blir en massa debatter kring, utan det är flera olika. Och det tyder väl på hur, trots, man kan titta på massa opinionsläge, men läget är fortfarande väldigt rörligt. Vi har inte kommit in i den här valrörelsen ännu, helt enkelt.
Vad tror du kommer att påverka opinionsläget från och med Almedalsveckan till det att vi lägger våra röster i höst?
I huvudsak två saker. För det första, det kan man egentligen se i alla valrörelser. Då börjar man, ju närmare ett val man kommer, desto mer kommer det handla i bedömningen om vilket parti man är intresserad av, om sitt eget liv och de man känner och bryr sig om liv, så att säga. Politik kan ibland vara ganska abstrakt med stora frågor, men ju närmare valet man kommer, inte alla väljare men många väljare, börjar då fundera, okej, men hur kommer det här påverka min vardag? Hur kommer det här påverka, ja, de frågor man bryr sig om konkret, inte bara så att säga idéer och fina ord, utan faktiskt politiskt innehåll. Sakfrågor ökar i betydelse under valrörelser. Det andra, det är ju att de politiska konfliktlinjerna kommer bli mycket tydligare ju närmare valet man kommer. Vi kommer få en debatt som kommer handla om några såna här frågor som verkligen har påverkar människor. Jag tror ju då till exempel att jobben kommer vara en sån fråga. Och där finns det tydliga skiljelinjer mellan oss och den oppositionen. Och det tror jag också kommer påverka den debatten. Och vi kommer få se färre väljare som inte vet vilket parti de kommer ska rösta på. Och jag tror även att vi kommer vinna en del väljare från andra partier.
Mm. Det här med att du säger att det finns tydliga skiljelinjer mellan de olika partierna när det, i till exempel jobbfrågan. Så jag brukar alltid kolla av med min familj och släktingar och vänner som inte är så politiskt intresserade. Jag har faktiskt sådana också. Och de tycker ju att det inte är så stora skillnader. Och då tänker jag så här, ja, men då har ju vi som jobbar med kommunikation på olika sätt en stor utmaning att se till att det här verkligen blir en skillnad så att man upplever en diskrepans mellan vad ett parti säger och ett annat parti säger. Och hur tänker du att ni kommer att jobba mer för att öka den här tydligheten i ert budskap?
Ja, för vår del det vi själva kan göra, det är ju att hålla fast, och det har vi ju faktiskt försökt göra hela tiden, men att hålla fästet på det vi tycker, jag ska få en liten idrottsliknelse här, men det farligaste man kan göra är att springa bara på bollen. Man måste liksom följa sin egen strategi, och vi vill ju prata om de frågor vi tycker är viktigast för Sveriges framtid. Och det handlar i grunden om hur ska vi kunna få fler människor i arbete? Vad ska vi sysselsätta oss med i det här landet? Utan jobben så har vi ingenting annat. Och från det vi har gjort, vi har en kampanj som har löpt länge som heter Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige. Där vi gjorde en film till exempel som handlar om en thai-kiosk. Och hur den entreprenörerna skapar resurser till allt som är vårt gemensamt. Och den här röda tråden i jobbfrågan, att det är den viktigaste, det kommer vi driva hela invägen in i valet. Men vi kommer också att såklart göra det på mer kanske. Man kan inte bara ha finstämt sätt, vi kommer gå in lite hårdare konflikt och belysa just vad alternativet till det är, att satsa på jobben, att satsa på bidragen istället så att säga. Så det är det vi själva kommer göra.
Redan med, det finns ju alltid någon sorts förväntan nästan om att det ska komma en game changer på något sätt. Och förändra hela bilden av valrörelsen, att det kommer in någon sån fråga. Tror du att det kommer komma någon sån i den här frågan? För de senaste valrörelsen har det faktiskt inte kommit några sådana. Min teori är att det delvis har att göra med medieklimatet. Att det är, liksom, det är så mycket bredare. Folks mediekonsumtion ser helt annorlunda ut. Det är liksom att en fråga ska kunna välta omkull allting annat. Går inte riktigt längre. Men å andra sidan så konsumerar ju folk mer medier än vad de någonsin har gjort förut också. Så potentialen borde ju verkligen finnas där. Finns det, kommer det komma någon sån, eller har vi sett, är det de dagarna över?
Jag tror att för det första, det är jättesvårt att förutse såklart.
Det är själva poängen med en game changer.
Exakt så. Vad kommer vara game changer? Ja, vad kommer den vara? Vi har ju exempel på när man har försökt planera fram, alltså amerikanska kampanjer, till exempel med Sarah Palin när hon skulle bli vicepresidentskandidat. Det var ju en aktiv strategi, för man tänkte nu ska vi liksom förändra spelplanen, och det flög ju inte riktigt så att säga. Men jag håller med dig. Jag tror medieklimatet är annorlunda, vi har flera debatter parallellt så att säga. Jag tror för att en game changer, om man ska använda det begreppet, så måste det vara så här att någonting som människor i Sverige har en klar uppfattning om politik får en förändras i grundvalarna så att säga. Man får reda på en ny information i en fråga som man inte kände till. Det händer någonting i omvärlden som gör att den bild man har hur saker funkar förändras, eller en fråga blir mer betydelsefull så att säga. Eller vi kan ju tänka oss en naturkatastrof eller en kärnkraftsolycka. Vad som helst skulle ju såklart påverka. Vi såg i Tyskland det till exempel, verkligen en effekt på opinionen. Men, och sådana saker, eller saker som har med personfrågor att göra, personer som idag är jätteframträdande politiskt och som bygger upp partier, om de drabbas av något form av problem eller tvärtom under en valrörelse, så kan det ha en ganska stor effekt. Men det är det jag tror är det speciella med en game changer, att det måste vara någonting som förändrar någonting som redan nu ligger väldigt fast så att säga, en uppfattning om hur saker och ting förhåller sig.
Och den är svår att planera för, för det ligger själva naturen, och då är det bättre att bara hålla sig till sin,
exakt så,
sin upplagda plan egentligen i så fall.
Och oftast kanske de här game changerna inte är till, de kan ju lika gärna vara extremt negativa för ett parti som är extremt positiva, så att det är liksom, ja.
Det jag tänker på när du säger så här, det kan ju hända saker och ting i omvärlden och det kan hända saker och ting för en person som blir en game changer. Någonting som många pratar om just nu i Almedalen, det är den här mediernas betydelse för, alltså deras rapportering, deras betydelse för valutgången. Och Moderaterna, ni har ju haft en oerhört negativ mediebild hittills, medans partier som till exempel FI har bara lyfts och hyllats med positiva ordalag i pressen. På vilket sätt tror du att ni ska, eller på vilket sätt tänker ni arbeta med att försöka ändra den här mediebilden? För att det är ju faktiskt så att oavsett om vi läser papper eller om vi läser på webben, så är det de traditionella medierna som vi går till i väldigt hög utsträckning för att få information om nya saker som påverkar oss i samhället.
Jag tror man ska, det är naturligt att om man är regeringsbärande parti och har suttit en två mandatperioder att man får en ökad granskning. Det har vi sett tidigare. Så det tror jag man får acceptera. Och så, och vi jobbar ju hela tiden med att helt enkelt komma ut och göra våra egna utspel, nya förslag, nya vinklar på saker och ting, och på så sätt så de nyheterna kan bli också mer positiva. Det man kan säga med det här, det tycker jag egentligen är att rikta blicken åt andra hållet. Vi har alltså ett antal partier i svensk politik som i princip inte granskas. Alltså, nu pratar vi inte om en tidsperiod på kanske det här valåret, utan jag skulle säga de senaste 4-5 åren i princip har undvikit granskning. Och det är ju ingenting, det säger ju medieforskarna också.
Oh ja, det är Miljöpartiet, eller hur, Kristoffer?
Ja. Och där, det är ju, det är intressant för att det bygger, jag tror det grunden bygger på en ibland en känsla av att de på något sätt inte har, de har vill ju gott, så varför ska vi ifrågasätta dem så mycket? Men jag har en fast övertygelse om att politik handlar inte bara om vilja, utan politik handlar om genomförbarhet. Det är genomförbarheten som skapar att vi kan förbättra människors liv, inte att man bara har en vision om att något ska vara bra.
Och det här är också någonting som vi väljare tar väldigt mycket hänsyn till när vi röstar. Vad tror vi de här förslagen som de här partierna kommer med? Det ena är, tycker jag att det här är bra förslag, och det andra är, tror jag att det här är genomförbart? Och ett annat som vi också tar väldigt stor hänsyn till, ja, vi röstar på partier, men vi röstar också på partiers regeringsalternativ. Om jag lägger min röst här, vem kommer då att bli statsminister? Vill jag det? Det här är en jättestor utsträckning. Och Hägglund har ju varit inne på det här senast nu i talet i måndags. Hur ser oppositionens regeringsalternativ ut? Och försöker belysa de olika aspekter där de inte är överens, för att visa på en bild av att det är det här ni får om ni röstar på någon av dem. Hur jobbar ni på Moderaterna med den här regeringsalternativbilden?
Ja, den blir ju väldigt viktig, men det är ju egentligen inte så mycket spel så där, utan det handlar ju om att den faktiskt är viktig. Och om vi ska ha en debatt som handlar om konkret politik, så blir det väldigt svårt att ha den om den andra sidan, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, inte kan redovisa sin politik. För de kan inte göra det. Socialdemokraterna säger själva att de kommer inte kunna, eller Janne Larsson har ju sagt att vi kommer inte kunna bilda regering själv liksom. Och det måste, nu har de ju under 30% i mätningarna, så det är ju, då måste de ju bilda regering med några andra. Och vad är det då för politik som de erbjuder väljarna? Och det är en fråga vi, som vi Moderaterna har ett ansvar att driva den frågan för att få till konkreta besked på hur ska ni kunna finansiera förslag, vad är det för förslag ni går till val på, kommer flygplatser att stängas eller vad kommer hända med tunnelbanan och så vidare och så vidare. Och de beskeden kan inte vi få om inte de försöker formalisera och berätta hur de ska få ihop det tillsammans. Så det kommer vi fortsätta tjata om.
En fråga, när vi hade Jan Larsson från Stossarna här, så pratade han vid en del om deras problem är också mobilisering. Det de är oroliga för är att man inte ska mobilisera fram väljarna till valurnorna, att folk ska tycka att det här är klart lite grann, som det mediebilden ser ut just nu. Och Miljöpartiet var också lite inne på samma lyxproblem, om man ska säga så. Men det problemet finns ju också å andra sidan åt den som har mediestormen mot sig. Ja. Alltså att man, den mobiliseringsfaktorn måste man adressera, fast på ett annat sätt då. Hur ser ni på det? Är det ett problem, eller kommer det, eller måste man, handlar det om att bygga upp moralen internt för att stå för möjligheten att vinna valet?
Jag tror det är jätteviktigt att det känns som att man är ett politiskt alternativ om man faktiskt är ett alternativ som man tror kan vinna. Det är ju så. Så det är jätteviktigt. Och det handlar ju mycket om hur vi själva är och kommunicerar. Och vi själva, jag tror att vi kan vinna. Och är övertygad om det. Och det gör våra företrädare också. Och det måste man hålla i. För att hur ska man annars tro att någon ska kunna kämpa för det? Men jag skulle dock vilja säga att det där är ju ett argument som Socialdemokraterna använder lite. Det är ju en retorisk grej de gör. Vi måste backa bandet och se lite grann tillbaka. Det här är ju ett parti som har gått från 45-55% i opinionen och decennier sedan har tappat och nu är ner på under 30%. Det beror ju inte på att de har svårt att mobilisera väljare för att folk tror att de redan har vunnit. Det beror på att de nyckelgrupper som historiskt sett avgör val i Sverige har tappat intresse för Socialdemokraterna. Vi pratar om LO-män som istället lockas till Sverigedemokraterna. Vi pratar om unga kvinnor i storstäderna som istället går till Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Och de här väljargrupperna lockas även över till Moderaterna i vissa utsträckningar. Och det är det som är deras långsiktiga problem. Men de vill inte prata om det, så istället säger de att nej, de här människorna, de tror redan att Socialdemokraterna har vunnit. De tar oss för givna, så de går inte att rösta på oss. Men det är ett litet snyggt sätt från Janne här att försöka dölja över det som är deras fundamentala och långsiktiga problem.
Och vad gör ni inom Moderaterna då för att mobilisera era egna? Kommer vi att få se en stark, vad ska jag säga, under Reinfeldts tal? Kommer att han att, gud vad jag inte kan få ur mina ord, vad problematiskt. Kommer vi att se en stark uppvigling av de egna, eller kommer han att rikta sig mer mot andra målgrupper för att bredda och bli större? Vad är viktigt just nu för er?
Alltså, i grunden i vår valrörelse är ju att egentligen är det väldigt enkel, men det gör det också så himla svårt. Det är att vi måste vara ute och möta så mycket väljare som möjligt. Jag är helt övertygad om att det är mycket bättre när en glad moderat träffar en annan person och pratar om varför man ska rösta på oss än när de ser en valaffisch. Liksom. Det går inte att köpa sig till en valvinst. Och därför så måste vi hela tiden ha motiverade valarbetare, och vi har ju såna här samtalsmål med 900 000 samtal och sådär, och det är ju det vi försöker i sociala medier också, att få utbilda medlemmar om hur man kan vara ute och skriva. Så det här ligger hela tiden, och jag tror de som har följt partiet sådär, politiska journalister och annat som åker även på våra interna grejer, Svart Sverige möte och så, ska nog säga att vi har haft en energiökning i tempo. Även i dystra stunder, som vårt Fredriks tal på EP-natten var väldigt i den tonläget, och det är otroligt viktigt att våra företrädare visar på den här energin och motiverar helt enkelt människor att nu kämpar vi ytterligare till. För det är också så här, alltså, det är lite, kanske låter kryssigt, men det är sant. Moderaterna är ett parti, många människor som har varit med i vårt parti länge, de har alltid kämpat emot vind. Alltså det finns två valrörelser. Och egentligen en var bara halva, där det har varit liksom en snabb medvind. Det finns kanske några yngre inom MUF som alltid har levt i den tiden, men de andra har levt i decennier när vi har varit undantaget i svensk politik och vi långsamt har tagit mark. Och principer liksom, de är inte värda någonting om man inte står för dem när det blåser, och det i sig finns en viss motivation här. Så jag känner att våran gräsrotsrörelse är väldigt sammansvetsad nu, och då hoppas jag att det kan spridas även ut till nya väljargrupper. Men man måste börja i kärnan, för har man inte med sig kärnan, då faller allting annat också.
Mm. När vi hade Anders Wallner här så pratade han väldigt mycket om Miljöpartiets samtalsmetodik, och då ställde jag frågan till honom som jag ställer till dig nu. När man har så väldigt många människor som ska ut och prata med andra människor, så är det ju viktigt utifrån ett retoriskt perspektiv att de förmedlar samma känsla av att vad är det att vara moderat, och vad är det man röstar på när man röstar på en moderat. Hur arbetar ni med att få den här tonaliteten att genomsyra allas kommunikation, även långt där nere bland gräsrötterna som är ute?
Ja, vi har ju så här, vi har ju haft utbildningar tidigare hur man lyssnar och sådär. Alltså det är väldigt viktigt att inte åka ut och bara föreläsa för väljarna. Och vi har ju haft historiskt sett några valrörelser då där vi har flygblad om hur dynamiska effekter fungerar. Nu måste vi ut, om alla bara förstår det här så kommer det gå bra. Men den bästa samtalskampanjen bygger ju egentligen på att du gör flera besök. Du besöker dem först, frågar, kolla läget lite grann, hör vad de upplever i närområdet, man kan ändra och sådär. Och sen återkommer man och ge svar på de frågorna, och sen kanske innan valet knackar man på en tredje gång och säger, ska du inte gå och rösta på Moderaterna nu? Så vi jobbar mycket med sådana tekniker, men i grund och botten så handlar det om att allra mest, man måste ju vara sig själv också. Man kan inte spela någon form av karaktär när man är ute och kampanjer.
Ja, min fråga är alltså lite ledande nu. Mm. För att Schlingmann gjorde ju en lista. Vi pratar så här, vi pratar inte så här. Med, på detaljerad ordnivå, hur man betecknar olika saker och ting. På samma sätt som vi i vanliga svenskarna har sagt att vi ska inte säga städare, vi ska säga lokalvårdare. Vi ska inte säga att man skövlar skogen, utan man avverkar den och så vidare. För att ladda mer positivt. Så att det, om du kan dyka ner lite mer så här nördnivå.
Ja.
Hur pratar en moderat?
Schlingmann revolutionerade ju lite på det sättet, att vara så tydlig med det. Nu har ju det här satt sig lite grann i våran, om man ska prata om ett parti DNA. Jag tror många människor i partiet tänker så här automatiskt. Och i grunden och botten, utan att prata enstaka ord, men det viktigaste, det är ju ett, man ska passa sig för att ta till sig motståndarnas begrepp för att definiera vad någonting är. Och det andra är ju att inte använda för tekniska termer på så allting hela tiden. Man faller ju lätt in i det, och det måste man försöka undvika. Ett naturligt språk helt enkelt. Dock vill jag bara säga, jag tycker att ibland kan språkets makt över politiken få nästan... Man det är så lätt att överskatta, men det är också lätt att underskatta också. Men jag vill bara säga ett exempel. Man pratar alltid om man döper om en sakfråga eller någonting, kan det få en helt annan opinionskonsekvens. Och då pekar man ofta på USA, och så pratar man, och där heter ju arvskaff death tax. Åh, gud vad smart av republikanerna. Ja, men de har alltså fortfarande kvar sin arvsskatt, medan den är avskaffad i Sverige. Så det spelar väl ingen roll om det var smart, för uppenbarligen funkar det inte. Jag tror till exempel inte att värnskatten är kvar för att den heter värnskatt, vi ska värna välfärden. Utan jag tror att det har med fördelningspolitiska effekter och andra sådana saker. Så jag tror man ska vara lite försiktig med det här ordens makt över politiken. Väljare är väldigt smarta, och vi människor kan tänka, så att säga, det inte.
Hur är det med... När Anders Wallner var här så pratade han en del om att just samtalskampanjernas funktion delvis var att man skulle bryta mot en partikultur där man i bästa fall ställer sig på ett torg med mikrofon och talade till människor. Men för MP var det någon så finns det liksom en stark kultur av det, att man inte är van vid att samtala. Man, i bästa fall talar man till, eller i värsta fall så pratar man inte alls med väljarna och hoppas att man istället har en väldigt bra smart valaffisch. Liksom, har man, där har ju egentligen Moderaterna kommit längre, eftersom man så tidigt inledde samtalskampanjsmetoden. Men gjorde man det för att ta ett brott mot en partikultur? Förstår du vad jag menar?
Alltså ja, att, jag förstår, jätteintressant det där. Men partierna har lite olika historia också.
Utåt sett så tror jag att alla partier pratar om samtal. Ja, men de kanske gör det av olika anledningar.
Ja. Ja. För oss tror jag det, ibland som man har folk åkt över till USA och läst om Obama, men i grund och botten för oss bygger ganska mycket på att de ställen där Moderaterna har gjort jätteframgångsrika kommunalval helt enkelt. Det är för alla partier har några kommuner i en annan politisk färg, distrikt, område. Men där det finns något kommunalråd som är väldigt populär. Och en grundläggande grej som alltid går igen, det är, vi kan nu hoppa över till att ta en icke-moderat politiker, men den här kände Lennart Holmlund i Umeå till exempel för Socialdemokraterna. Han gör sin runda varje dag mellan Systembolaget och travbutiken och pratar med människor helt enkelt. Och får visa sig på gatan och lyssna in vad folk har att säga och sådär. Jag vet inte om det är sant, men det är ett roligt exempel. Men så är det väldigt vanligt. Många framgångsrika lokalpolitiker har alltid jobbat så här, att vara ute, inte bara stå på torget. För det är så lätt, man vill synas, så man sätter upp lite banderoller och så står man där. Men just att prata med väljarna, verkligen lyssna in vad de har att säga, och det har vi försökt att tagit från de som har varit framgångsrika i partiet och sprida det till andra delar och lära av varandra helt enkelt.
Stort tack Per för att du kom till oss idag. Det ska bli väldigt spännande att lyssna på Reinfeldts tal imorgon. Vi kommer naturligtvis att göra en analys, Kristoffer och jag. Och alla ni som lyssnar, har en fortsatt underbar dag i Almedalen eller den dag ni nu lyssnar på det här. Tack!
Stort tack!